Right, då är vi på Stockholms universitet.
En sen torsdag.
En sen torsdag på Stockholms universitet bibliotek. Jag heter Adam Wallin och är redaktör på Stockholmsredaktionen.
Och jag heter Josef Svantesson som också är redaktör på Stockholmsredaktionen.
Precis. Och med oss har vi
Staffan Malmgren.
Idag är temat allmänhetens tillgång till juridisk kunskap. Och till det så har vi tagit med Staffan då som hedersgäst, så välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tänkte att du skulle få inleda med att berätta lite om dig själv.
Ja, jag är en före detta systemutvecklare, programmerare, allmän IT-människa som för en 15 år sedan började titta lite grann på juridiken och tänkte att där kanske är någonting man kan syssla med om man har tröttnat på att programmera datorer. För jag hade råkat ut för juridik på ett eller annat vis på olika sätt. Allt från upphovsrättsfrågor inom datorprogramutveckling till skattefrågor och avtalsfrågor och anställningsrätt och mycket mer arbetsrätt. Så när jag försökte sätta mig in i vad som egentligen gällde så tyckte jag att det var svårt på två sätt. Dels för att juridik är ju liksom sin egen disciplin som man inte behärskar bara för att man har ett problem och lite tid att lösa det. Men också för att själva materialet, själva källorna var inte så himla lätta att ta till sig som utomstående. Att överhuvudtaget hitta avtalslagen till exempel var svårare än man kan ana om man inte redan har köpt en lagbok och gått giken.
Och vet att man ska börja där.
Ja, till exempel vet att den inte heter avtalslagen. Ah. Att den heter lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Så att på den vägen var det när jag började sätta igång med en webbplats som heter lagen.nu. Det var inledningsvis mitt försök att som programmerare, som systemutvecklare, ta den här stora spännande informationsmassan. Det är väldigt mycket text, väldigt mycket information i Sveriges lagar. Och eftersom de inte räcker till för att förklara allting så finns det ju också vägledande rättsfall. Det fanns ju tillgängligt, man kunde göra någonting med det, men det var väldigt halvdant presenterat, åtminstone för mig. Så att jag skrev lite program som laddade hem och analyserade texten och korskopplade lagar och rättsfall med varandra framåt och baklänges. Och la ut det. Och sen så har jag liksom fortsatt med den tjänsten på hobbynivå. Allt eftersom jag har gått igenom studierna och börjat jobba med juridik. Och det verkar vara en hel del andra människor som har nytta av den tjänsten.
Jag tror att alla som har studerat juridik, eller de som bara letat efter information online om juridik, har hamnat på lagen.nu på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur du lyckas få till det, men det känns som att det nästan alltid bara dyker upp, poppar upp högst upp på Google-listan. Liksom.
Alla andra har liksom lämnat walkover. Det offentligas rättsinformation är inte särskilt sökmotoranpassad. De kommersiella tjänsterna är med några få undantag bakom betalväggar. Mm. Så att det var mest bara att lägga ut det. Mm. Och vänta på att Google och andra skulle hitta det.
Liksom så här självdiagnostiserande ändamål som liksom lagen.nu började. Alltså att, inte för din del då, utan för allmänheten som var intresserad av just att nu har jag det här problemet, hur ska jag lösa det? Ja, jag behöver tillgång till rättslig information.
Det här att få tillgång till själva lagtexten, de själva källorna till den juridiska rätten, källmaterialet för det som utgör gällande rätt, är på något vis det som lite riktigare, lite mer användbart om man ska försöka förstå hur läget på en viss fråga är, än att försöka ta del av mera anpassad information. Som om det är en konsumentfråga så har ju förstås Konsumentverket förklarat väldigt bra vad det är som gäller. Och har man frågor om dataskydd idag så har ju Datainspektionen jättemycket bra information på sin hemsida. Men det är ändå någonting visst med att säga att så här står det i lagen. Det här är liksom källan. Det här är det riktiga. Allt annat är ju på något vis bara tolkningar och förklaringar. Och för min del så var det självklart att jag ville ju förstå, även innan jag började plugga juridik, så ville jag ju se vad är det som gäller på riktigt?
För det jag tänkte på också, det var ju att du startade den här sidan innan du började plugga juridik, om jag förstått det rätt.
Mm.
Och den har ju funnits nu i, vad blir det, 14 år.
Mm.
Hur har den utvecklats sen starten och fram till nu? Det har kommit en ny stor uppdatering, om jag förstår det
som. Ja, det har gått i några vågor kan man väl säga, utan att gå in på liksom versionshistorik allt för mycket, så har det varit tvunget att utvecklas bara för att hänga med tiden, för att till exempel anpassa sig till att de källor som jag hämtar information från, att de förändrar sig. Sådana anpassningar har jag lagt en hel del tid på, sånt som inte riktigt syns. Men de stora sakerna som har tillkommit i efterhand är att jag för 6-7 år sedan jag gjorde en funktion för att göra det möjligt att kommentera lagtext. Precis som en traditionell författningskommentar har själva lagtexten på ena sidan och en fördjupande eller förklarande text på andra sidan. Så tänkte jag, vad kan vi göra med det här på nätet? Och med digitala verktyg, och för min del då, vad kan vi göra om vi inte har en stor budget och namnkunniga jurister? Så jag lyckades skrapa loss lite medel och kunde avlöna med ytterst blygsamma medel några studenter som fick varsin central lag att skriva lagkommentarer till. I samband med det så skrev vi också förklaringar av vanliga juridiska begrepp. För det är ju en sån där sak som utomstående kan te sig ganska, inte skräckinjagande, men liksom, om man har ett resonemang som är fyllt av ord som man inte förstår eller inte kan placera direkt, så behöver man kanske få hjälp med att inte använda lättare ord utan förklara de här juridiska begreppen, vad menar man egentligen med dem? Alltså det höll vi på med under en sommar och höst för några år sedan, och sen var väl tanken att det där skulle leva vidare, att jag skulle få andra människor och att jag själv också skulle vidareutveckla och uppdatera de där lagkommentarerna för att det skulle vara en bra sak. Men jag har upptäckt att när jag är på fritiden så ägnar jag mig mer åt andra saker. De lever ett litet halv bortglömt liv nu, måste jag tyvärr säga. Jag rättar sånt som är fel när jag blir uppmärksammad på att det är fel, men inte så mycket mer än så. Utan istället så har jag på kvällar och helger de senaste åren ägnat mig åt att göra den nya versionen som du nämnde, den som släpptes för några månader sedan. Och det som är spännande med den är framförallt att jag har plockat in alla förarbeten. För som svensk jurist med en svensk rättskällelära så kommer man ju inte ifrån att man måste alltid läsa propositionerna och gärna SOU:er och andra bakgrundsmaterial för att verkligen kunna tränga in i djupet på vad är det som den här lagstiftningen egentligen är till för. Vad ska den lösa? Hur ska man tolka den? Så att hämta in propositioner från 1800-talet och framåt, alla offentliga utredningar som har getts ut i Sverige och en hel del annat, har varit ett omfattande arbete. Men vad man har i dagsläget är inte då att bara att alla de dokumenten finns och är sökbara, men också att man invid varje enskild paragraf kan se en länk till propositionen där författningskommentaren för den paragrafen citeras i ett kort stycke och med vidare länk. Så att man bredvid varje paragraf inte ser en studentskriven kommentar då, utan en lagstiftarskriven kommentar, den officiella bakgrunden till varje paragraf. Ska jag säga, när det fungerar, det är inte alla ställen som det funkar på.
Men används det då? Om allmänheten letar sig fram till lagen.nu, hur de läser förarbetena?
Jag har inte riktigt börjat analysera det än. Jag skulle kunna titta mer på loggar och se hur besöksmönster och så här ser ut. Men
tanken måste ju ändå vara med.
Tanken är förstås att allmänheten ska få snabbare ingång in i propositioner. Och det kräver ju en viss sorts väldigt intresserad allmänhet för att göra den djupdykningen. Men det gör du å andra sidan med lagtext också.
Vi funderar på det förut, att hur intresserad är egentligen allmänheten? Om de inte ställer sig för ett konkret juridiskt problem i sin vardag. Vi gjorde just parallellen till liksom en person som inte är sjuk söker inte upp.
Nej, jag förstår
sjukdomar.
Jag har tidigare liksom, när jag har pratat om vad är syftet med det här, vad är målgruppen, och har sagt att Jag vänder mig till den intresserade allmänheten. Ja. Och den intresserade allmänheten kan gräva ganska djupt. Alltså om det är frågan om till exempel en fråga som engagerar många människor, oavsett om det är inkomstreglering eller om det är utlänningslagen, så det finns många klicka människor som inte är juridiskt skolade men är kanske mer intresserade av sakområdet. Och de läser ju utredningar.
Mm.
De tar reda på hur lagstiftningen har tillämpats av myndigheter och av domstolar. Kanske inte med samma metod som en jurist gör, men absolut drivet. Och jag ser i online-diskussioner när lagen.nu citeras eller hänvisas till, då är det rätt ofta folk som har en hjärtefråga eller ett stort intresse. Det kan vara politiskt eller det kan vara något annat som driver dem, men som gör att de har ett intresse av åtminstone ett visst rättsområde eller en viss reglerad fråga, och då kan de ta sig djupt.
Eftersom du började med lagen.nu innan du utbildade dig jurist, skulle det vara intressant att veta hur ditt perspektiv på just det här materialet förändrades över tid. Alltså om det börjar som en del av den oskolade allmänheten och sen avslutade, eller i slutet av den rörelsen, så var du en skolad jurist och är en skolad jurist. Hur tror du förändrades din tanke kring tillgänglighet av juridiskt material i takt med att du lärde dig mer juridik? Förstår du vad jag menar, min fråga?
Ja, jag förstår vad du menar. Och jag har kanske inte något jättebra svar, utan det är så att när jag började så var ju allting någorlunda nytt, men man lär sig grunderna ganska fort ändå. Vad är skillnaden på en lag och en förordning, och hur hänger förarbeten ihop med det hela, och vad är skillnaden på ett avgörande och ett vägledande avgörande? Mm. De där grejerna kan man ju tillägna sig på kort tid.
Mm.
Så i det skedet handlade det egentligen bara om att jag frågade mig själv, vad skulle jag vilja veta för en månad sedan innan jag lärde mig allt där. Nu har jag levt med den juridiska metoden och liksom det juridiska tänkandet i decennium, lite drygt. Och då kan det vara lite svårare att steppa utanför den rollen och tänka, okej, hur resonerar en person som inte har den här bakgrunden? Hur gör han eller hon för att börja nysta i en fråga?
Precis, vad behöver man tänka på liksom? Som skolad jurist, vad behöver du tänka på för att tillgängliggöra juridiskt material till allmänheten?
En sak som jag tycker ändå är viktig är att jag har aldrig velat göra någon sorts anpassad version av lagstiftning. Det har varit omöjligt av arbetsskäl förstås, men också att ge tillgång till källmaterialet och ge bra ingångar till källmaterialet. Det är liksom centralt för min del. Och det är det fortsatt. Det jag funderar mycket på nu är hur kan man utforma gränssnitt för att de här ingångarna ska bli så lätta att ta till sig som möjligt. Det är inte alltid lätt. Som tur är så får jag då och då mejl av folk som ställer frågor, antingen att de inte hittar någon viss sak eller att de undrar varför det ser ut så här. Så sent som för idag till exempel så fick jag en fråga. Varför ser en viss dom annorlunda ut på lagen.nu jämfört med Högsta domstolens hemsida?
Ja,
det är för att det ena är ett referat och det andra är en officiell dom. Och det är ju det är inte intuitivt för fem öre. Och få det att framgå att ja, det här är visserligen HD:s dom, men det är inte HD:s domdokument, utan det är en anpassade, redigerade ihop slagen version med texter från andra håll.
Ja.
Att liksom kunna förmedla det så att man vet, okej, nu vet jag vad det är för någonting jag har här framför.
Du måste ju ha fått massor med sådana där frågor om sådana saker som man på något sätt kan ta för ibland för givet, och sen så inse att fan, det där, okej, det där skulle jag behöva kanske bara förklara. Tänker jag själv, om jag har suttit så här, man har sökt någon fråga efter något svar på någon fråga, någon juridisk fråga, så man hamnar på liksom ett juridiskt forum eller lawline eller allt om juridik eller så, och så står det är ändå liksom så här författat på ett sätt som det står i princip i förarbeten, och man tänker så här, okej, då kan ju personen lika gärna bara läsa förarbetet och få lika mycket ut av det.
Mm. Det är en sak som jag ser ofta i juridisk skrift, att man i princip bara klipper och klistrar ja. Från förarbeten. Och det är... Det tillför inte så mycket.
Det kan inte vara det som allmänheten är ute efter.
Nej,
så det blir väldigt mycket refererande bara fram och tillbaka med förarbeten och andra rättskällor.
Mm.
Men då är väl frågan, hur ska man presentera det för att allmänheten lättare ska liksom tillgodogöra sig det?
Ja, och en sak som jag försökte med det här lagkommenteringsprojektet var att ge en anpassat särskilt skriven förklaring till några av de centrala rättsområden, men hålla den här rågången att här är källmaterialet som vi presenterar på så typografiskt aptitligt sätt som möjligt, och här är vårt bästa försök att förklara det så att en icke-skolad jurist kan sätta sig in i det.
Så den förtuggade versionen och den inte tuggade?
Ja, en lite tuggad version, men som leder in till källan hela tiden. För jag tror och känner fortfarande att det finns en stor vinst i att göra det möjligt för en enskild att faktiskt bli tjenisk med materialet. Att känna att men det här är lagtext och den är inte skrämmande. Den kan jag läsa och jag kan sätta mig in i och lära mig och förstå det.
Mm.
Då har man liksom höjt den utomståendes makt över sin egen situation på ett sätt.
Mm.
Finns det några risker också eventuellt med att förenkla alldeles för mycket när man presenterar det här materialet för allmänheten som då inte är skolad i juridik? Om de då skulle liksom tillgodogöra sig någonting som det lätt skulle kunna lägga någonting mer i, eller om man kan inte fått hela kakan och...
Den risken finns, men är lite svår att kvantifiera, svår att säga hur stort problem är det här egentligen. Det kan ju alltid hända att någon läser och missförstår. Och eftersom jag har den, inte allmänheten i stort, utan den intresserade allmänheten, så tycker jag inte att det är orimligt att säga att det här är källmaterialet presenterat så gott vi kan.
Mm.
Det är ändå ditt ansvar att tillägna det på rätt sätt. Sen så finns det också en risk att man i rent informationshanteringsmässigt gör fel. Så att jag till exempel står fel saker. Nu när jag har haft med gamla förarbeten som kanske är från tiden innan allt gjordes i pdf-format. Man tryckte saker som sen har scannats in och texttolkats. Då blir det ju fel rätt ofta. Det ser på sina ställen inte riktigt klokt ut. Men ja, då har väl den ansvarsfulla läsaren tillräckligt mycket självbevarelsedrift för att kunna se och kritiskt förhålla sig till, kan det verkligen mena att det ska stå på det här viset? Och just för den problematiken när datorn kan misstolka en bokstav i ett ord, så har jag också lagt in de själva inskannade sidorna, så att tycker man att det ser konstigt ut i textform, då kan man få upp det i bildform, så kan man se att här är det alldeles uppenbart att textigenkänningen har gått fel.
Man tänker om man har liksom, om man drar tillgänglighetsargumentet till sin spets på något sätt, nu är vi inte riktigt där, men om man skulle dra det till sin spets, så skulle det innebära på något sätt att, tänker jag, att nu håller du den rågången rätt så hårt, men just det här att ifall en enskild då faktiskt skulle behöva enskild rådgivning, juridisk rådgivning av, säg, ett ombud, men alltid har allting tillgängligt på nätet och liksom är helt övertygad om att hen kan föra sin egen talan och förstår allting som läses. Finns det inte någon sån risk? Liksom?
Det är lite grann
inte
som...
Inte riktigt där än, men så.
Ja, men jag tänker på parallellen att en doktor kan ha mycket jobbigare nu när patienter kan läsa fast och vara helt övertygade om att det här är ett problem.
Ja.
Väldigt skriva ut medicinen nu.
Ja.
Och jag tror inte... Det är ett stort problem att folk undviker att söka juridiskt ombud eller juridiskt rådgivning av professionellt på grund av att de har tillgång till det här. Det stora problemet är att de söker ju inte överhuvudtaget.
Nej,
för att vända sig till en advokat eller till någon annan juridisk sakkunskap, det är ju någonting, det gör man i några få situationer som privatperson. Några väldigt specifika situationer. Och i alla andra fall försöker man hanka sig fram.
Ja.
Jag tänkte också säga, vilka olika kanaler finns det då som liksom når ut med juridisk kunskap till allmänheten. Då tänker jag, alltså, vi har internet med olika, vi har lagen.nu, vi har till exempel Lawline, alltså media. Finns det någon annan, och finns det liksom vissa kanaler som du känner?
Finns det ju gott om exempel. Ja. Och finns många varianter som har prövats av olika människor. Till exempel det här med juridiska diskussionsforum har varit någonting som har varit ganska många som har satsat på. Nu tror jag att de lever mestadels lite bortglömt. Mm. Poddar finns det ju förstås flera utöver er som gör utmärkt jobb med att nå ut med juridiska diskussioner. Jag kan väl tycka att sociala medier underlättar för, återigen, den intresserade allmänheten att både ta till sig av juridisk information som andra juridiskt skolade deltagare i diskussionen kommer med. Och då rör diskussionerna kanske inte sig enbart inom juridikens folla, utan det startar med en fråga. Oavsett om det är skatteregleringen eller utlänningslagstiftningen eller någonting annat, så startar det med en fråga. Hur är det här och hur borde det vara? Då kommer ju juristen och rättskällorna in som en del. Men det är ju inte den enda delen som är intressant när man diskuterar till exempel vilket skattesystem vi ska ha. Det är ju ganska många olika discipliner som är med och utformar det. Samma sak med dataskyddsfrågor till exempel. Det kan man tänka sig är en juridisk diskussion i första hand, men då umgås man bara med jurister. För det finns minst lika mycket diskussioner om hantering av personuppgifter i IT-präglade diskussioner. Och där tycker jag att det är viktigt och intressant och att brygga över de broarna så att inte till exempel IT-människor sitter här på sin hörna och liksom har någon sorts viskningslek av vad juristerna på andra sidan vägen har sagt, tror jag, hörde jag av min kompis. Utan att de faktiskt kan prata med varandra och att utgå från i det här fallet då GDPR, ja, det är inte så dumt. Det är ändå den texten som är den som gäller. Så då ska väl man göra det så lätt som möjligt för alla att faktiskt engagera sig med den texten och inte med någon annans färdiga analys. Jag tror jag kanske svarar på en helt annan fråga än du ställde.
Desto bättre.
Ja, precis. Men jag tänker också, för det är lite på det med GDPR. Alltså det blir ju väldigt mycket som man tänker att vi har datavetare, IT, som IT-personer som ska sätta upp system för att det ska vara compliant enligt GDPR, så har vi juristerna på den andra sidan. Och de här har ju då två helt olika perspektiv på rätten eller juridiken. Och jag tänker att den ena ska vara lite mer IT och datavetarna är lite mer praktiska och vill att det ska fungera och vill att det ska fungera i deras värld, medan juristerna är kanske lite mer så här, lagens systematik i sig och liksom är mer i lagen. Liksom, hur ska man kommunicera här emellan för att få det att fungera? Det krävs väl ganska mycket. GDPR är väl ett bra exempel, men det är väl egentligen i alla lagar skulle man kunna göra dra samma parallell.
Ja, problemet eller utmaningen finns ju överallt. Jag har som tidigare IT-människa och lite halvspecialiserat på GDPR stött och blött den frågan ofta. Och jag är fortfarande inte någon patentlösning. Det är svårt, och jag tror att det är viktigt att alla jurister och IT-människor och ekonomer och så inser att det inte bara är deras perspektiv som är allenarådande. Jag ska inte säga att jurister är värre än någon annan på den här fläcken, för att tittar man från IT-hållet så kan man vara väldigt fokuserad med kring sina databaser och sina användningsfall och sina features som ska fungera, och det är liksom utgångspunkten för all diskussion. Medan en jurist då har en annan utgångspunkt utifrån vad finns det för personuppgifter, för vilka syften behandlas de. Och ja, man kan ju tycka att juristens utgångspunkt är den rätta, för att det är GDPRs utgångspunkt. Det är liksom där man ska starta om man ska göra behandlingen rättsenlig. Men det är inte kanske den produktivaste startpunkten om man ska kommunicera över gränserna. I de här fallen så försöker jag alltid börja med att lyssna så mycket jag kan. Och sen typ omformulera problemen. Jag hör att du säger det här, menar du? Har jag summerat det rätt om jag säger så här?
Sen har vi lite frågor också om det här med att juridiken, det är väl också GDPR en bra exempel på hur juridiken blir allt mer komplex och kanske ännu svårare för en icke-juridisk skolad person att ta till sig. Liksom, vad skapar det för problem? Hur skulle man kunna göra någonting bra av det? Liksom? Och vart ligger ansvaret för att nå ut till allmänheten med de här frågorna?
Ja, komplexiteten i lagstiftningen drivs på något vis på, eller den upplevda komplexiteten drivs på av att nu finns ju verkligen all information tillgänglig. Om man på 90-talet hade en EU-rättslig fråga så kunde man kanske i större utsträckning förlita sig på att ja, men det här är ett direktiv som någon klok människa har implementerat i svensk lagstiftning och då behöver vi bara hänga oss åt våra förarbeten och så står allting där. Så kan man ju inte resonera längre, speciellt inte med GDPR som faktiskt är en EU-förordning som ska tillämpas direkt, fast inte bara enskilt utan man måste också ta med de svenska lagstiftningarna på lite olika specialområden och överlappande lagstiftning. Och allt det där är ju tillgängligt nu. Tittar man på andra frågor som till exempel har anknytning till mänskliga rättigheter, ja, då har vi ju inte bara svensk rättspraxis utan Europadomstolen och för all del, beroende på vilken fråga det rör, så kan man behöva gå in på olika FN-organs praxisbildning. Det tar liksom inte slut. Det finns nästan alltid någon ny källa att börja gräva i om man vill komma till botten. Eller känna att nu har jag uttömt det här ämnet. Nu har jag läst allting som finns. Och just eftersom ja, nu finns allting tillgängligt för den som är envis. Och en sak jag funderar för egen del och för lagen.nu är att hur kan vi få in ännu mera källor? Hur kan vi få in EU-rätten och Europadomstolen och andra praxiskällor? Och hur kan vi knyta ihop det på ett bra sätt? Det visar sig vara en jättestor utmaning rent så där programmeringsmässigt, informatiskt. Vilket gör att det är fortfarande väldigt roligt. Men jag tror mycket på att försöka hitta, det finns alltid kopplingar, uttryckliga eller underförstådda kopplingar mellan olika källor, olika material. Det finns till exempel en paragraf i en svensk lagstiftning som är en implementering av en artikel i ett EU-direktiv. Ja, då finns det förmodligen praxis från EU-domstolen som hänvisar till den artikeln. Då kanske man ska kunna gå hela vägen och säga att du som läser den här svenska paragrafen, visste du att EU-domstolen har tolkat bakgrundsmaterialet till den här paragrafen? Och på så vis liksom knyta ihop allt det.
Alltså, jag tänkte också på en så här väldigt en fråga som utgångspunkt som jag kanske skulle tagit i början på något sätt. Men varför är det då viktigt att allmänheten har tillgång till den här kunskapen? Och egentligen du säger att det är egentligen bara den så här intresserade allmänheten som...
Ja, det finns väl många svar på det. Man kan prata vackert om demokrati och att en enskild ska ha kontroll över sin situation och kunna bevaka sina rättigheter. För min del så har det alltid varit liksom lite drivet av var jag själv var när jag började intressera mig för juridik. Här finns ett stort område. Jag fattar att om jag kan tillägna mig lite mer av det så kommer jag ha stor nytta av det. Ett sätt för att själv få mera kontroll över sin situation. Eller hur? Det gamla kunskap i makt-tanken. Ja, och det är förstås något jag tycker att fler borde ha möjlighet att ta till sig. Det finns ingen poäng med att jurister bevakar sin kunskap eller sina metoder som ett skrå. Och det tror jag inte några jurister egentligen vill.
Du känner inte av några sådana liksom vågor?
Nej, det har jag aldrig. Jag har aldrig mött liksom något sånt motstånd. Det är aldrig någon som har sagt att nej, kommer du här och avslöja våra hemligheter för allmänheten? Alla kanske inte brinner för det. Men i så fall är det i värsta fall ett litet ointresse.
Utöver det, Vad ser du för utmaningar framöver ur ett tillgänglighetsperspektiv? Du pratade tidigare om betalväggar etc. Men...
Ja, om man tittar på de kommersiella rättsinformationstjänsterna som idag tar betalt, så har ju de en helt annan ekonomisk modell, och de har också helt annat material som jag aldrig riktigt kan konkurrera med på lagen.nu. De lägger ner till exempel stora resurser på att hämta in alla tingsrättsdomar eller alla underrättsinstansdomar, eller lägger ner pengar på att avlöna folk som skriver lagkommentarer. Det kan inte jag göra på den nivån. Och det är väl vackert så. De måste ju få ha sin affärsmodell som är inriktad på en helt annan målgrupp än vad jag har. Utmaningsmässigt för min del handlar det mer om att försöka ta den information som ändå är fritt tillgänglig och koppla ihop den på så bra sätt som möjligt. Göra sökmöjligheter och bläddringsmöjligheter ännu bättre. Jag är ju själv min första användare, så att jag märker ju vad jag har nytta av på tjänsten. Och det driver ju också en hel del av vad jag sitter och tittar på. Det som jag håller på med just nu har ofta haft problemet att en lag har förändrats på något vis. Och jag har behövt veta hur såg det ut vid det här tillfället. Eller vad ändrades mellan det här året och det här året. Så det jag håller på med nu är att ta alla gamla versioner och lagar som jag har laddat ner över åren. Och göra det möjligt att hoppa i tiden och jämföra över tid. Och se att okej. Precis som när jag för två dokument i Word, så kan man se vad har strukits och vad har lagts till. Det är en grej som jag själv har haft stor saknat den. Så att det är det jag bygger nu. Jag är inte helt säker på att den intresserade allmänheten kommer att ha stor nytta av det, men kanske. Det är ju alltid en politisk diskussion när lagar ändras. Hur de ändras och varför. Så att det är klart att det kan ju vara av intresse att kunna åskådliggöra det bättre.
Det tror jag absolut. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Jag hade en fråga till. På din blogg så stod det...
Den har inte uppdaterats
på jättelänge. Men det stod att du höll på med gränslandet mellan IT och juridik, punkrock och andra trivialiteter. Jag blir både intresserad av den här punkrocken och de här andra trivialiteterna.
Och framförallt trivialiteterna.
Är lager.nu punk?
Ja, det finns ett starkt punketos som sammanfattas i DIY-tanken. Do it yourself. Och i den aspekten så har ju lager.nu lite punkgener fortfarande. Nej, det var det första jag gjorde på internet 1993-94 ungefär. Så satte jag upp en databas över alla svenska punkband som jag då kände till. Med lite på den tiden avancerad teknik. Det var det som gav mig mitt första jobb i IT-svängen. På den vägen nere. Så att den delen, punkdelen, kanske inte syns så mycket utåt på lagen.nu, men den finns med där i bakgrunden ändå.
Den finns i koden.
den anden svävar över koden, ja. Absolut. Och trivialiteter? Ja, nej. Det är ju förstås det viktigaste i hela världen, det som man håller på med. Men å andra sidan så, ja, det är en dag imorgon också. Man kan ägna sig åt många saker här i livet. Det här är det som är roligt just nu.
Och med de visdomsorden så tycker jag att vi avslutar idag. Så tack så jättemycket.
Tack så mycket.